Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen. Vi börjar som vanligt med att be. Herre, så tackar vi dig att vi får komma inför ditt ansikte. Vi tackar dig för att vi har tillgång till ditt ord, till vittnesbördet om dig och tilltalet från dig. Herre, nu ber vi att du som är mitt ibland och ska tala till våra hjärtan. Att du ska öppna våra sinnen så vi kan lära känna dig allt bättre. Och vi ber att du formar oss mer och mer till din älskade sons avbild. Herre, vi är så tacksamma att vi får tillhöra dig. Att vi får ha vårt hjärta och vårt sinne i himmelen redan nu. Tack för det verk som du har börjat ibland oss. Och tack för att du vill fortsätta det och fullborda det in till Kristi Jesu dag. Amen. Vi gjorde färdigt förra tisdagen den andra huvudavdelningen av Romarbrevet. Det är ju fyra delar kan man säga av undervisning i Romarbrevet. Först är det de fem första kapitlen, eller åtminstone fram till mitten av femte kapitlet. Det är den första delen. Och det handlar då mycket om bakgrunden. Jag ska strax komma tillbaka till det. Men det är bakgrunden som handlar om Guds vrede och om synden och så va. Sen kommer då i övergången där ett kortare avsnitt i tredje kapitlet, vers 21 till och med 31. Som handlar om hur Gud har uppenbarat sin rättfärdighet och hur han har försonat oss med sig själv och hur vi får del av den. Sen så kommer då den andra huvudavdelningen från femte kapitlet, andra halvan, till och med kapitel 8. Och det är ju så innehållsrikt och så tillämpbart alltså på det kristna livet. Så att där har vi tillbringat ganska många timmar. Och man skulle självklart kunna tillbringa ännu många mer timmar i det. Och nu har vi då den tredje huvuddelen framför oss som är kapitel 9, 10 och 11. Som har vållat bibelforskarna stort huvudbry i hundratals år. Vi kan strax komma tillbaka till det. Och sen kommer då den sista delen, fjärde delen i Romarbrevet som är kapitel 12 till och med. Ja, till och med 16 är väl okej, men till och med 16, en bit in på 16 kapitlet. För sen är det ju avslutningen då. Och där handlar det om tillämpningarna. Alltså när vi nu har fått frid med Gud och så kommer det praktiska tillämpningar och övningar i sista delen. Men dit har inte vi kommit ännu. Nu är det ju så att Romarbrevet, och det här tänker jag då göra som en liten... Det kan låta som en repetition, men det är inte tänkt som en repetition. Utan mera som en sorts sammanfattning och introduktion till kapitel 9, 10 och 11. Det var ju nämligen så att Romarbrevet har ju av hävd i våran tradition fått ett entydigt tema. Nämligen att det handlar om rättfärdiggörelsen genom tron. Och det har då präglat tolkningen och utläggningarna och kommentarerna av Romarbrevet i hundratals år. Det vill säga sen Martin Luther upptäckte det här på 1520-talet. Så det är ju ganska länge sedan. Och sen så händer det så sent som vid 1960-talet. Alltså det är inte så länge sedan. Det blir det 50-60 år kanske. Händer det att man plötsligt inser att vi måste ha en annan infallsvinkel på Romarbrevet. Åtminstone ett annat hänsyn som vi måste ha med. För det var ju Christer Stendahl, då, biskopen, som skrev en uppsats 1965. Där han skriver lite skojfriskt att det var ju faktiskt så att Paulus var inte lutheran. Och detta med rättfärdiggörelsen genom tron, det är ju inte fel. Men det kanske inte var det som var huvudsyftet med Romarbrevet. Och så påminner Stendahl om att Paulus var jude. Och därför måste man läsa Romarbrevet ur ett judiskt perspektiv. Och det här gör ju att man får nytt ljus över Romarbrevet och hur det ska förstås. Och jag har ju anammat den förståelsen och jag har också redogjort för det de första timmarna som vi hade. Så det behöver jag inte gå igenom en gång till. Då kommer vi ingenstans. Men det står ju så här i första Moseboks 12:e kapitel och 3:e vers. Och eftersom den är så grundläggande så måste jag läsa den. Första Mosebok 12:e kapitlet. Det är när Gud kallar Abraham ut ur hans land. Och så kommer löftet om att Gud ska göra Abraham och hans familj till ett stort folk. Och så kommer det i vers 3. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och då har ju Göran Larsson då med en fas hävdat det, också en annan teolog hävdat det, att frälsningshistorien måste förstås i två steg. Nämligen först så kommer Guds kallelse till Abraham, han tar emot den. Och så växer Abrahams familj så att det blir ett stort folk under fångenskapen i Egypten. Och när Moses för folket ut ur Egypten mot det utlovade landet, då ingår han ett förbund och får de lagen, Toran. Och det är inte bara de 10 budorden, utan det är ju flera kapitel i första Mosebok. Eller låt i andra Mosebok så är det ju kapitel 21, 22 och 23 som kallas för förbundsboken. Så där finns allting samlat. Och så fortsätter det. Men, och det här, nu tar jag då en lång historia med bara några meningar. Men så visar sig att det här förbundet har ett problem. Det går inte att ur mänsklig synvinkel att uppfylla det problemet, det förbundet. Det håller inte förbundet riktigt alltså. På grund av synden. Och det är det här som är det stora problemet. Och det är det här som man i vår tid tappar bort. För nu talar man mycket om lagen och ska man göra lagen och hur var det med omskärelsen, hur är det med löfterna och hur är det med vår relation hit och dit. Och så glömmer man bort att grundproblemet är synden. Och synden är någonting som präglar den mänskliga naturen, inte bara hedningarna utan också judarna. Så judarna har egentligen samma problem. Trots att de är Guds utvalda folk så är de syndiga människor. Och därför talar profeterna om att det ska komma ett nytt förbund. Och tydligast då är Jeremia 31 som talar om det nya förbundet. Och nyckelversen i Jeremia 31, vers 34. Det är en lång vers, den här vers 34. Men på slutet står det att Gud ska utplåna synden på en enda dag. Därför att om man kan undanröja synden, då har man en helt ny grundval, eller då har man fullbordat det gamla förbundet. Då har man fullbordat det när man har tagit bort synden. Och då är det som det nya förbundet kännetecknas alltså av att det finns ingen synd där. Och den som uppfyllde förbundet, gamla förbundet säger jag, men förbundet, fullbordade det. Det var ju Jesus Kristus som var utan synd. Och det som händer är ju att vi som blir frälsta, vi plockas då in i Jesus Kristus och så får vi del av syndernas förlåtelse. Som är grundvalen för det kristna livet. Så det första är alltså att det finns en frälsningsplan som är i två steg. Nämligen först det gamla förbundet, det judiska folket, och sedan då i ändens tid är fulländade i Jesus Kristus. Och när det är fulländat, när det är uppenbarat rättare sagt, så kommer en ny fas. Det som vi brukar kalla för kyrkans tid. Eller som vi skulle kunna, eller som ibland kallas för det nya förbundets tid. Men det handlar ju alltså om att evangeliet, de goda nyheterna, att det är fullbordat, ska gå ut till hedningarna, till alla folk. Och det var ju så vi läste här i första Mosebok 12:3. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det är den fasen vi lever i. Nu så säger, jag tycker jag ska ha med det också. Jag tror jag har nämnt det tidigare, men jag hade några punkter här i bakgrunden till de här kapitlen som vi sen har framför oss. Christer Stendahl skriver, och det kan vara lite chockerande först, men han skriver att Paulus, han omvände sig aldrig. Det blev ingen omvändelse. Det judiska folket, menar han, de behöver ingen omvändelse för de är ju redan i förbundet. Det de behöver är att synden tas bort, vilket Gud själv gör. Men någon omvändelse i strikt mening behöver inte Paulus, skriver Christer Stendahl. Jag är inte säker på att jag håller med honom, för då måste man fråga sig vad som menas med omvändelse. Men han säger så i alla fall, och så säger han att Paulus levde ju i gemenskap med Gud som farisé. Han iakttog lagen strängt. Han var visserligen behäftad med synd som alla vi andra, men ändå så höll han sig så nära Gud man bara kunde. Det som hände när han mötte Jesus på vägen till Damaskus, det var att han fördes in i en ny fas. Därför att plötsligt så blev det uppenbarat för honom vad som var hemligheten i det som redan var hans förhållande till Gud. Plötsligt så såg han, det blev en förskjutning ifrån honom själv och hans egna ansträngningar att hålla sig till Gud. Plötsligt så blev det en förskjutning, så att nu var det Jesus Kristus, Guds verk genom Jesus Kristus, som blev tyngdpunkten i hans liv. Men någon förändring hände inte. Nu håller inte jag, som ni kanske anar, inte riktigt med Christer Stendahl där. Därför att okej, det fanns ingen omvändelse i den meningen att Paulus tidigare hade varit på fel väg. Men det fanns ju ändå en omvändelse i den meningen att han fick ju ändra sitt sätt att tänka. Han fick ju ett nytt hjärta om han blev delaktig av det nya förbundet. Så fick han ett nytt hjärta, han blev delaktig av evangeliet, upplyst av evangeliet. Han fick del av Guds ande och allt det som Jesus hade gjort. En Guds gåva. Men ändå ett nytt sätt att tänka, om man nu menar med omvändelse ett nytt sätt att tänka. Men någon inriktning ändrade inte, för han hade varit på väg tillsammans med Gud eller mot Gud hela tiden. Och nu kommer vi in på det skulle kunna säga nästa punkt, nämligen det här. Att Paulus, han blev alltså inte kristen, för det kristendom fanns ju inte. Utan han fortsatte att vara jude. Och det märks i bibeltexterna. Och det här är en viktig poäng, därför att det här hör till den här nyupptäckten sedan 60-talet. Nämligen att vi måste läsa och förstå det här ur ett judiskt perspektiv. Och då, om du tittar i Romarbrevets första kapitel, nu ska jag visa några versar. I första kapitlet, så när Paulus presenterar sig i vers 1, 2 och 3, då säger han ju i den tredje versen att han är avskild för Guds evangelium. Och så står det, evangeliet om hans son som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt. Och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son. Allt ifrån uppståndelsen från de döda. Evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. De där versarna kan ingen seriös bibelforskare säga är typiskt paulinska. Det är förmodligen inte, ja, det kan vara Paulus som har skrivit det och som har sagt det. Men ordalydelsen, versarna, sättet att uttrycka sig är äldre än vad Paulus är. Det tydligaste tecknet tycker jag är att här finns inte ett ord om korset. Paulus brukar alltid säga, jag vill inte veta av någonting annat än Kristus och honom så som korsfäst. Att predika korset, att predika Kristus som korsfäst, det är själva centrum i den paulinska teologin. Det finns inte ett ord om det här i presentationen. Nej, och istället så står det betonat att Jesus Kristus föddes av Davids släkt. Det är förmodligen så här, med största sannolikhet, att de här versarna är hämtade från vad vi kan kalla det urkristna kerygmat. Kanske till och med, ja, inte härstammar från Jesus själv, men ifrån, låt säga, från Jakob och från Johannes, från den första kristna församlingen. Det är präglat utav palestinskt tänkande, skulle man kanske säga. Jag skulle säga judiskt tänkande. Det hör hemma i själva källan på något sätt. Det första trevande sättet att formulera sig. Och att Paulus använder det beror, som ju Paulus skriver det här 25 år efter uppståndelsen. Blir det väl ungefär, ja. 25 år efter att Jesus uppstod från de döda. Att Paulus uttrycker sig så är att han är mån om att i Romarbrevet ställa sig, knyta an till den judiska traditionen, dels till den urkristna bekännelse förstås, men också ställa sig på samma mark som judarna av Davids släkt. Talar Paulus här nu om Messias som härstammar från Davids släkt, då hittar han och det judiska folket varandra. För det vet alla vilken Messias det var och att Messias skulle komma från Davids släkt. Så redan i inledningen knyter han an till det urkristna och han knyter an till det som är gemensamt med judarna. Det här talar för, eftersom han skriver det här 25 år senare, så talar det för att han fortfarande står på samma mark som judarna. Och nu kan vi inte ta det en gång till, men ni minns det att jag talade om antisemitismen som rådde vid den här tiden. Jag har talat om ersättningsteologin som hotade, nämligen detta att den judiska traditionen, det judiska folket med skriften, det vi kallar för gamla testamentet, å ena sidan, och de som har upptäckt vem Jesus Kristus är, hotar att gå åt olika håll. Och det är det här Paulus till varje pris vill undvika. Han vill hålla ihop det här. Han fortsätter att vara jude. När vi kommer till kapitel 9, 10 och 11 så uttrycker han sig så att hedningarna inkorporeras i det judiska gudsfolket. Så det är inte så att evangeliet vid den här tiden har lämnat det judiska folket för att gå ut till hedningarna. Utan han försöker hålla ihop det och ta in hedningarna i det judiska folket. Nu blev det ju så historiskt sett att det blev som två olika. Men jag tror att det i ändens tid kommer att visa sig att det där var en chimär. Det var en illusion. Därför att egentligen så hörde de rätt trogna till samma gudsfolk. Det finns bara ett gudsfolk. Gud gör inte skillnad på folk. Utan har ett folk. Och det är det som vi tror kommer att visa sig i ändens tid så att säga. Men jag ska visa ytterligare någon ställe där det står, där vi kan ana att Paulus ändå fortfarande var identifierade sig med det judiska folket. Och nu tittar i kapitel 3. Där han, nu har han då gått igenom här i verserna 21-31. Han har gått igenom själva försoningen, korset, uppståndelsen. Och så säger han det sista versen i tredje kapitlet. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Så han var mån om att upprätthålla lagen. Han var inte emot den. Han ville inte att den skulle dela på sig. Ja, men var han inte emot lagen, säger ni, eller tänker ni? Nej, det var han inte. Därför att det som hade hänt med Jesus Kristus var att lagen var fullbordad. Inte att den var överspelad, utan att den var fullbordad. Det var ju det som var det stora evangeliet. Det var det som var de goda nyheterna. Jesus Kristus har gjort allt som lagen kräver. Och han har gjort än mer, för han har utstått lagens straff fastän han inte egentligen behövde göra det. Men det gjorde han för vår skull. För att det skulle fullbordas helt och fullt. Så det här talar för att Paulus inte på något sätt har släppt det judiska perspektivet. Jag kommer att tänka på ett par andra verser när jag bläddrade i det här för ett par timmar sedan. Om ni kommer ihåg, så annars kan ni slå upp det i apostlagärningarna. När Paulus har gjort färdigt sin tredje missionsresa så kommer han ju tillbaka till Jerusalem. Det är kapitel 21, Apostlagärningarna 21, vers. Ja. Det börjar egentligen i vers 17 och så är det till och med vers 26, men vi läser inte allt det. Men här kommer han tillbaka till Jerusalem. Och han har ju naturligtvis fått mycket motstånd ifrån judarna under sina tre missionsresor. Och det står, oj, här står det i vers 20, det såg jag inte förrän nu. Vers 20 står det, när de hörde det prisade de Gud och sa, du ser broder, det är judar då va, att det finns tiotusentals judar som har kommit till tro. Och alla håller dem fortfarande då underförstått strängt på lagen. Och så, vad ska vi då göra? Och så får Paulus ett råd. Och rådet kommer i vers 24. De säger till Paulus, ta dem med dig och rena dig tillsammans med dem och betala för dem så att de kan låta raka huvudet. då kommer alla att förstå att inget av det som de har hört om dig är sant, utan att du själv håller fast vid lagen och lever efter den. Och så gör han också, för det står i vers 26. Då tog Paulus med sig männen och nästa dag renade han sig tillsammans med dem och gick till templet och gav till känna när renhetsdagarna skulle vara avslutade och offer bäras fram för var en av dem. Detta är Paulus, den kristne Paulus. Och det här är alltså, vad blir det då? Det blir 15-20 år efter hans omvändelse. Omvändelse inom citationstecken. Så Paulus levde kvar i det judiska. Men det som var så den radikala skillnaden, det var ju det att det judiska var inte längre för honom vägen till frälsning. Det var inte ogiltigt, men ingen kan bli frälst genom att göra lagen. Det var ju det som var hans upptäckt. Utan frälsningen är en gåva som man får genom tro på Jesus Kristus. Genom att sätta sin lit till Jesus Kristus och det han har gjort. Den syndfrie, han som är Messias, den andra personen i gudomen. Han är Herren och frälsaren. Det var det som var hans budskap. Och det gällde först och främst judarna. Men sedan också i fas 2, hedningarna. Så han behöver aldrig vara emot. Utan han är på väg in i en fas 2 som sagt. Jag har skrivit upp flera bibelställen, till exempel Filipperbrevet 3, vers 1 till och med 11. Men jag tror att jag hoppar över och läser det för att vi ska försöka hinna med lite mera. Så då har jag sagt två saker och ska säga en tredje sak. Det första var att Paulus inte hade någon omvändelse i den meningen att det var ingen ny religion som han skulle gå över till. Han var inte konvertit. Han skulle inte byta religion utan han levde kvar i sitt. Det andra, ja det var ju det då, att han fortsatte att vara jude. Det tredje är att Paulus kämpade för hedningarna. Han var ju hedningarnas apostel. Han kämpade ju för vår skull. Han kämpade inte mot judarna utan han kämpade för hedningarna och ville att bröderna och systrarna i den judiska traditionen skulle förstå att det var rätt och riktigt att också judarna kunde tas in ibland Guds folk. Genom tron på Jesus Kristus som ju är judarnas herre och frälsare lika väl som hela världens. Så det var den kampen han kämpade. Jag har ytterligare några bibelställen här men vi kan ta det här också först. I första kapitlet Romarbrevet vers 17. Det som vi har angett som själva tesen för Romarbrevet. Nämligen vers 16 och 17. Och där skriver då Paulus, han anger temat för Romarbrevet och då skriver han i vers 17 om den rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Uppenbaras i evangelium, nämligen evangeliet om att Gud frälsar genom Jesus Kristus. Och det grekiska ordet här för uppenbaras är apokalyptein, som ett ord som snarast används om att avslöja. Till exempel när man inviger en staty så har man ett stort täckelse över den här statyn. Och så när den ska invigas så tar man bort täckelsen så får alla se konstverket. Då används ordet apokalyptein. Avslöja, uppenbara. Det här betyder, och han använder det ordet vid ett annat tillfälle också, nämligen i vers, kan jag se, i kapitel 3, vers 21. Ni kan titta på det också. Det som jag sa handlar om hur Gud frälsar och försonar. Det är ju det här övergångsavsnittet. Kapitel 3, vers 21. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, avslöjad. Och när han använder det ordet så har han inte försagt sig, utan han har sagt att hemligheten, den har funnits där hela tiden i gamla förbundet. Men den har varit fördold. Men i Jesus Kristus så blir den uppenbarad. Där blir det förklarat. Men det har funnits hela tiden. Jag kommer så väl ihåg, jag var på ett läge med Credo i många år sedan och vi läste skapelseberättelsen och syndafallet. Så står det att Adam och Eva var nakna, så var det en av ungdomarna som frågade, för det stod att de blev klädda, Gud klädde dem i kläder utav skinn. Hur gick det till då? Då måste de ju ha dödat något djur, sa han. Ja, det står det ju ingenting om. Nej, men det måste man ha gjort. Och så när vi resonerade fram och tillbaka så insåg vi det att ett oskyldigt djur, låt säga ett oskyldigt lamm, har blivit slaktat för att Adam och Eva skulle kunna klä sig i deras kläder, iklädas rättfärdigheten. Och så plötsligt så öppnade sig här och så plötsligt så såg alla ungdomar där evangeliet redan i första Moseboks tredje kapitel. Det finns ju många sådana bibelställen i Gamla testamentet där det är fördolt, men det uppenbaras när vi har nyckeln. Jesus Kristus, hans död, hans uppståndelse. Och det är den här upptäckten som Saulus, som han hette innan han blev kallad Paulus. Det är den upptäckten han gör på vägen till Damaskus. När han möter det här motljuset. När han hör rösten, när han ser Jesus Kristus. Och plötsligt så får han ett genomslag utav Guds kärlek, utav Guds nåd. Det som han hade levt med och jobbat på och nitälskat för, det var liksom inte så mycket att komma med. Jämfört med den enorma kraft som kom genom evangeliet till honom. Plötsligt så var ingenting annat värt. Det är på samma sätt fortfarande, vet ni. Och jag tror att det här är ett grundskäl till varför det är så svårt för människor att ta emot Jesus Kristus. För i samma stund som man tar emot Jesus Kristus så har man ju inget eget att komma med. Allt det som jag har i mig själv, egen vilja, egen rättfärdighet, kampen för överlevnad, det slår sig bara sönder, det drar sig som ett korthus. Och det är ingen människa som av naturen vill att det ska vara så, utan det är tvärtom. Så är det ju så med synden att vi gör allt vad vi kan för att överleva. Vi lever protektionistiskt, vi skyddar oss själva, vi vill inte släppa in någonting, vi vill bygga på vårt eget högmod och så vidare och så vidare. Det är ju synden då. Det är ju motsatsen till evangeliet. Och det här gäller ju judarna också naturligtvis. Och då deras nitälskan för Gud blev ju kontraproduktiv på det sättet. De kunde inte ta emot nåden. Sen då i kapitel 2 i Romarbrevet, redan i kapitel 1 egentligen, va? Så det talas ju då om hur Guds vrede uppenbaras över synden. Synden är ju det underliggande temat här. Inget populärt tema i vår tid. Och sen så kommer han då till andra kapitlet och då säger Paulus, det skriver han i första versen: därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är. Och nu börjar han alltså inkludera judarna. För det som var innan här i första kapitlet, det var ju riktat att hedningarna och alla judarna, ja visst, det kunde man hålla med, hedningarna, de var syndiga de. Men sen så kommer han i andra kapitlet och säger, vem du än är. Alltså underförstått också vi som är judar har syndig natur. Det börjar bli närgånget och det var ju naturligtvis inte något roligt. I tredje kapitlet, nej vi tar inte det ännu. Vi kommer till vers 17. Nu börjar det bränna till ännu mer. Därför skriver Paulus, du kallar dig jude och finner vila i lagen och berömmer dig av Gud. Du känner hans vilja. Du kan avgöra vad som är rätt. Du är undervisad av lagen. Allt det där var ju sant. Du tror dig vara en vägvisare för blinda och så vidare. Men, och så kommer det i vers 21 och 22 där. Egentligen är du likadan själv, för du är också en syndare. Så han ger ett erkännande till de här judarna som nitälskar för Gud och för Guds förbund. Men konstaterar att ni är också syndare. Det finns ju ingen människa som är fullkomlig. Ja, och det tror jag nog att judarna i och för sig förstod. Men de började nog skruva på sig rätt så betänkligt. Sen kommer det i vers 29. Och då slår han i, hör på sig, sista spiken. Han säger, den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden. Och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Så nu har han gett en definition på vem som är en sann jude. Och här blir det ju lite problematiskt. Därför att ett omskuret hjärta eller ett nytt hjärta och anden istället för bokstaven, det var ju ett gudsverk. Det är bara Gud som kan göra det. Men plötsligt så blir det två definitioner. Nu tror inte jag att det fanns någon självklar enkel definition på vem som var en jude vid den här tiden. För det var nämligen inte mer än 100 eller kanske 200 högst år tidigare som den diskussionen kom upp, vem som är en riktig jude. Och det byggde nog på att avfallet och kampen genom århundradena för judarna att hålla fast vid lagen och förbundet, den hade varit så upp och ner och så svår, va? Så att man hade ju gift sig med andra folkslag och så vidare, så att man hade problem med vem som var en riktig jude. Det var ju till och med så att det gick i århundraden Toran var helt bortglömd. Och när Esra och Nehemja, det var i och för sig var det 400 år eller något sånt där innan Kristus, upptäckte bokrullen. Och när man läste bokrullen och började på nytt återuppliva skrifterna, det var ju då som den här diskussionen tog fart. Vem är det som är en riktig jude? Ja, det måste ju vara den som håller lagen. Ja, men det kan ju ingen hålla hela lagen. Nej, men det viktigaste måste man ändå hålla. Och så var den här diskussionen igång. Så det fanns en diskussion, det fanns ingen självklar definition utav en som var en äkta jude. Men det är ju det Paulus gör här. Han säger, den är jude som är det i sitt inre. Och som har en hjärtats omskärelse. Här finns det ju då inte bara antydningar, utan det är väl en direkt anspelning på det nya förbundet. Det som Paulus har upptäckt. Nämligen att Gud genom Jesus Kristus omskär människors hjärtan. Byter ut stenhjärtat mot ett hjärta av kött och blod. Ger dem del av den heliga ande från och med pingstdagen. Det är det nya förbundet. Där är synden undanröjd. För där lever man i syndernas förlåtelse på ett mycket speciellt sätt. Där är vi inte i Adam, utan vi är i Kristus. Men det är ju det han lägger ut sen i kapitel 5, 6, 7 och 8. Men här är det ändå redan här antytt. Jag upprepar det som jag upplever som eller förstår som själva grundproblemet i hela det här resonemanget. Med vem är en äkta jude eller vad gäller med förbundet och hur är det med lagen. Nu upprepar jag det som jag förstår som själva grundproblemet, nämligen synden. För visst, du kan ha lagen och förbunden och löften och alltihopa, va? Men synden, vad gör vi med den? Det är den som får sin lösning när Jesus Kristus dör, blir gjord till ett skuldoffer. Och därför är Jesus Kristus, han är så att säga den avgörande. Det som avgör det hela. När vi då kommer till Romarbrevet så har man alltså inte haft det här perspektivet riktigt bland bibelforskarna. Utan man har tänkt sig att Paulus var lutheran, för nu ironiserar jag nästan lite grann. Men Paulus var lutheran och han driver detta med rättfärdiggörelsen genom tron. Och det betyder att han är emot lagen och laggärningar och mot det judiska. Det vill han göra sig av med. Han har blivit en kristen. Han har liksom konverterat till en ny sorts religion. Där det kristna budskapet är att man, bara man tror så blir man rättfärdiggjord. Tro på Jesus Kristus. Och så har då Romarbrevet, ja inte bara Romarbrevet utan de andra breven också förstås. Eller hela skriften blivit läst och tolkad med de glasögonen att det handlar om att man blir rättfärdiggjord genom tron. Och det kan ju då inte judarna bli, för de håller sig till lagen. Så man har haft bekymmer med de här kapitlen 9, 10 och 11 som vi har framför oss. Och då har jag konstaterat att innan den här nya synen, nya inom situationstecken synen på Paulus. Det borde ju inte vara någon nyhet, menar jag, att Paulus är jude. Det låter ju som självklart, men det har inte varit självklart. Och när det inte var självklart, då hade man alltså problem med kapitel 9, 10 och 11. Och problemet med de kapitlen var att de kapitlen, 9, 10, 11, det som vi kallar för den tredje delen i Romarbrevet, de kunde läsas för sig. Utan att man behövde läsa kapitel 1 till och med 8 eller kapitel 12 till och med 16. Det var liksom som en bok i boken. De här kunde man läsa för sig och man kunde betrakta kapitel 9, 10 och 11 som ju handlar om hur vi tas in i Guds folk. Det kunde man läsa som ett supplement. Och många har hävdat att det var ett supplement eller ett tillägg. Någonting som ligger vid sidan om Romarbrevet. Så man kunde vara utan eller man kunde ha med det, men då måste man förstå det just som ett supplement. Andra som var mer kritiska, de menade att de här kapitlen avbryter det fantastiska och fina flöde som har funnits i Romarbrevet. Kapitel 1, 2, 3, 4. Abraham blev rättfärdiggjord genom tron, Guds vrede. Vi är frälsta från vreden i det femte kapitlet. Vi är i Guds kärlek. Och så synden i sjätte kapitlet, så sjunde. Och så vandringen i andra, åttonde kapitlet. Sen kommer kapitel 9, 10 och 11 och avbryter denna fantastiska undervisning som sen fortsätter i kapitel 12. Det tillämpningen är. Och det har gjort bibeltolkarna förvirrade. Och några har sagt att det inte bara avbryter det här fina flödet, utan man har till och med sagt att det är motsägelsefullt i förhållande till alla de andra kapitlen. Och då har det blivit ren kortslutning i Romarbrevet. Och så kommer då Stendahl på 60-talet och han öppnar en ny dörr, nämligen att förstå det här ur ett judiskt perspektiv. Och då så skriver han så här, jag tror att det är citat, det står inte att det är citat, men han säger att kapitel 9, 10 och 11 i själva verket utgör höjdpunkten i en fantastisk komposition. Alltså precis motsatsen. Höjdpunkten i en fantastisk komposition. Som Romarbrevet utgör. Han går till och med så långt. Det här håller jag kanske inte riktigt med honom. Eller inte alls med honom. Men han går så långt Stendahl. Så han menar att kapitel 1 till och med 8. Det är bara ett förord. Till själva höjdpunkten. Nämligen kapitel 9, 10 och 11. Och syftet med hela Romarbrevet. Vars höjdpunkt är kapitel 9, 10 och 11. Det är att Paulus vill beskriva. Guds frälsningsplan för hedningarna. Det är det som är hans budskap. Det är det som är det viktiga. Nu talar vi inte om rättfärdiggörelsen genom tron som huvudtema. Nu talar vi om huvudtemat är Guds frälsningsplan för hedningarna. Kapitel 1 till och med 16. 9, 10, 11 är kulmen. Sen blir det då underordnat om en avgörande viktigt. Att rättfärdiggörelsen sker genom tron på Jesus Kristus. Men det var inte det som var syftet. Utan syftet med rättfärdiggörelsen genom tron. Det är att Paulus vill överbevisa judarna om. Att man kan bli rättfärdiggjord utan lagen. För hedningarna har ju ingen lag som de kan göra. Det är ju judarna som har lagen. Och det är inte bara judar som kan bli hedningar, säger Paulus. Hans upptäckt är att hela mänskligheten, alla släkter på jorden kan bli frälsta. Genom tron. Och därför blir tron på Jesus Kristus överordnad lagen eller laggärningarna. Lagen och laggärningarna är inte oviktiga för de som är judar. Men det kan aldrig vara frälsningsvägen, det kan aldrig vara överordnat. Utan det är alltid underordnat det som Jesus Kristus har gjort. Och därmed så är det där förbundet som det talas om hos Jeremia 31, det nya förbundet, det uppfyllelsen av det, det är alltså det är fullbordat där i Jesus Kristus. Och då blir det ju verkligen kulmen på alltihopa. Det eskatologiska Israel som jag talade om, va? Det frälsta Israel. Det är där vi förenas i tron på Jesus Kristus. Och Paulus hade ju all anledning att skriva om det här i Romarbrevet eftersom ersättningsteologin, alltså splittringen mellan judar och kristna, eller rättare sagt hotet hotet att de kristna ska komma att bli en ny religion. Det är ju det som Paulus är emot. Och det var ju så det blev, kan man säga, om man ser det rent historiskt. Eller åtminstone uppfattade vi det så. Att det judiska Israel och judarna, det var någonting, det var fas 1 i den meningen att vi hade belämnat. Och nu har vi gått in i en fas 2 som är kyrkans tid. Och nu ersätter vi det nya Israel och vi ersätter det gamla. Vi har fått en ny religion helt enkelt. Men så såg inte Paulus på det hela. Och även om man har sett det så i hundratals, ja, i ett par tusen år, så ser vi inte det på det sättet heller idag. Men det som har skett efter andra världskriget, när judarna faktiskt överlevde och när de kom tillbaka till sitt land och när de nu börjar bli messianska judar i stor utsträckning, det har ju revolutionerat förståelsen utav alla de här bibeltexterna. Vi får kasta nytt ljus över det hela. Och det kastar nytt ljus över det hela med, vill jag säga, Jesus Kristus som korsfäst, som död och uppstånden, som själva nyckeln i det hela. För där är fullbordandet utav förbundet. Där har du den nya Israel i Jesus Kristus. Och det gäller först och främst för judarna, men sen också för hedningarna. I Jesus Kristus är det inte frågan om jude eller grek, man eller kvinna, omskuren eller oomskuren. Där vi alla förenade i en sorts andlig gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Gud har bara ett folk. Och det här betyder ju då att Paulus skriver Romarbrevet för att visa, ni ska få tre punkter här, för att visa hur Guds förbund med Israel nu har fullbordats. Jeremia 31 har gått i uppfyllelse. För det andra, att evangeliet är uppfyllelsen utav lagen. Lagen är inte emot evangeliet. Evangeliet är för lagen. Men evangeliet är så att säga drivkraften i det hela. Och för det tredje så har Paulus genom Romarbrevet öppnat en väg för hedningarna till tro. Att komma in i den här gemenskapen. I Jesus Kristus. Nåja, nu fick ju det här några effekter. Jag ska nämna några effekter av det här också. Den första effekten, det var att det här väckte frågor hos judarna. Jaha, men hur är det då med templet och hur är det då med lagen? Och så, det väckte en massa frågor. Det är det ena. Det andra effekten av det hela som jag tänker på för vår tid, det är att om man inte förstår det här som jag har pratat om nu i 44 minuter. Om man inte förstår sammanhanget, då blir alla de här frågorna väldigt knepiga att reda ut. Då får man finna sig i den här förvirringen. Jag tror man måste förstå att Jesus Kristus är uppfyllelsen av förbundet. Man måste få det här nya ljuset att Paulus var jude och att han försökte visa att hedningarna rättmätigt kunde tas in i Guds frälsningsplan. Man måste förstå det för att kunna förstå allt det där andra. Och nu vet ni ju hur det är då i svensk kristenhet, och inte bara svensk kristenhet, utan det här har ju, den här förståelsen utav Guds frälsningsplan och att den förenar judar och greker i Jesus Kristus. Den förståelsen är inte entydig bland oss kristna. Utan det här skär rakt igenom kyrkor och samfund. Och det har det gjort ända sedan detta med Israel liksom kom upp. Ända tills det blev uppenbarat, avslöjat hur det egentligen ska vara. För innan så var det frågan om att man skulle ta ställning för eller emot Israel, för eller emot den judiska tron, mot lagen eller för lag. Alltså det blir förvirrat helt enkelt, va? Så jag tycker vi ska skatta oss lyckliga som får läsa Romarbrevet ur det här perspektivet. Nu var det den här frågan då. Nu flyttar vi oss tillbaka 2000 år till den tid när Paulus skrev Romarbrevet. nu uppstod alltså frågan hos judarna. För det är ju ett judiskt sammanhang vi talar om. Den kristna kyrkan finns ju inte som en isolerad enhet ännu. Utan då kommer frågan i kapitel 3 som judarna ställde sig. Vilket företräde har då judarna? Vad är det för nytta med att vara omskuren? Det är ju den frågan som uppstår. Och då svarar Paulus på den frågan. Och nu så ser vi då övergången här till kapitel 9, 10 och 11. Han svarar i 3 kapitlet, vers 2. Jo, de har ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts åt dem. Jag stannar där. Judarna har ett stort företräde därför att Guds ord gavs ju till dem, inte till hedningarna. Men deras företräde ligger inte i att de har hållit lagen eller att de har offrat i templet eller någonting annat sånt. Deras företräde ligger i att Gud har vänt sig till dem. Och det var på samma sätt, jag hoppade över där en del, men Gud gav ju ordet eller löftesordet till Abraham. Det vill säga Abraham som fick löftena och som löftets barn höjer så att säga, det är ju Abrahams barn. Abraham fick detta innan Israel ens existerade. Så oavsett hur Israel har burit sig åt, oavsett om de har offrat i templet eller inte, eller om de har hållit lagen sig eller lagen så, så har ju löftena getts innan de betedde sig sig eller så. Alltså kan inte Israels beteende ha någon betydelse för förbundet eller för löftena. För det gavs innan de ens existerade. Det är en huvudpoäng. Och i det fjärde kapitlet så tar ju Paulus upp det här. Hela fjärde kapitlet ägnar han ju åt att Abraham trodde på Gud. Och därför förklaras han rättfärdig. Inte av några andra skäl. Han var inte omskuren, fanns ingen lag, fanns inget tempel och så vidare. Nu avbryter sig Paulus, som ni ser här i Romarbrevet 3 kapitlet, 3 versen. Så avbryter han sig. Han säger först och främst att Guds ord har anförtrotts åt dem. Och sen så kommer det inte mera. Utan han fastnar där, precis som jag höll på att göra. Han fastnar där och så blir det inte mera. Men det kommer en fortsättning i kapitel 9. Och då går vi till kapitel 9. Där räknar han nämligen upp 7 stycken ytterligare företräden som det judiska folket har. Vi hinner inte gå igenom det i detalj, men jag ska räkna upp den så får ni tråden här. I den fjärde versen, och det här är då fortsättningen på det vi läste nyss om att de hade företrädet och Guds ord och Guds löfte. Så kommer det då i fjärde versen, de är israeliter. Och så kommer det, de har barnaskapet. Det var gett till dem. De har härligheten, det andra. De har förbunden, det tredje. De har lagen, för det fjärde. De har tempelgudstjänsten, för det sjätte. De har löftena. Vad sa jag för 50. De har löftena som var det sjunde då, va? Nej, räknar jag rätt nu. 1, 2, 3, 4, 5. Tempelgudstjänsten var 5 och löftena det sjätte. Och sen kommer det, de har fäderna det sjunde. Och det här kunde ju alla judar hålla med om. De hade alltså företräden, de här företrädena som jag räknade upp. Och så lägger Paulus till ett åttonde. Från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting. Gud prisad i evighet. Amen. Och det som är Paulus stora sorg, som vi vill titta närmare på nästa gång, va? Det som är Paulus stora sorg, det är att hans bröder och systrar, De har alltså barnaskapet, de har tempelgudstjänsten, de har löfterna, de har fäderna, de har alltihop, alla dessa företräden. Men de har inte tagit emot det. Ändå inte liksom fått upp ögonen för vad det handlar om. Paulus skriver i första Korintierbrevets 10:e kapitel, så skriver han om att när Israels barn gick genom öknen så fick de ju mat och dryck också, vad Gud själv försåg dem med allt det de behövde i öknen. Och så säger han att det fanns en klippa som åtföljde dem. Du vet, den där klippan som Moses slog på, så kom det vatten. Den klippan var Kristus. Klippa du som brast för mig, sjunger vi. Den hade judarna under ökenvandringen. Men de såg inte att det var Jesus Kristus. Och hur skulle de kunna, kan man lägga till. Men det här är Paulus stora sorg. Mannat från öknen, som låg där som en rimfrost på morgonen, som de kunde äta av. Det kanske var lite ensidig föda, men i alla fall. De överlevde ju på det här mannat från himlen. Och vad var det för något? Jesus talar om det. Jag är livets bröd. Det säger han i samband med att de pratar om mannat från himlen. Jag är livets bröd. Jag är den som har kommit ner från himlen för att ge världen mat. Men judarna såg inte det. Israels barn såg det inte. Och de ser det fortfarande inte, fastän Paulus uppenbarar, avslöjar det här. Nej, de kan inte tro det. Och därför så säger Paulus att det är som ett täckelse som ligger över dem. Det här är hans kamp, det här är hans svårighet. Och jag tror att det är ett stort lidande hos Paulus. Dels därför att de inte förstår det, men också detta att han känner, han blir ju själv på något sätt isolerad ifrån folket. Socialt isolerad. Han blir utträngd. Precis som Jesus fick korsfästas utanför staden. Det var ju inte bara att Golgata kulle låg utanför staden. Det var att man där som man avrättade människor. Utan han blev ju utstött ur den sociala gemenskapen. Och det här upplever Paulus också. Och det smärtade säkert honom. Men det smärtade honom oändligt mycket mer. Att han förde den här... Han ville ju så gärna att hans bröder och systrar skulle förstå vad det handlade om. Och han ville hålla ihop det. Det var ju fullbordandet av Israels kallelse som han förkunnade. Jag tror att det är bra som den här bilden. Nu kommer jag inte ihåg vad han hette, den här judinnan. Den judiska forskaren som skriver, eller som talade om de här två spåren. Amy Levin. Ja. Och hon talade om det. För det är samma källa, så att säga, samma utgångspunkt, va? Och så såg hon en bild framför sig. Och hon är ju inte, vad jag förstår, en kristen där. Utan hon talar profetiskt om det. Det är två stycken tåg som går parallellt med varandra. Och det ena är ju då, som ni förstår, klätt i på ett judiskt sätt. Va? Med de judiska symbolerna. Och det andra då är det kristna tåget. Och de åker parallellt. Va? Och så småningom så ser hon att de kommer till samma slutmål. Gud har olika frälsningsplan. Det finns fördolt hos det judiska folket. Det uppenbaras i Jesus Kristus. Det förs ut till hedningarna. Man upplever det på olika sätt, men det för till samma mål i slutändan. Jag tycker det är en inte bara en fin bild, utan det är en profetisk bild. Sen har vi då, nu får jag bara knyta an till, jag nämner det här. Jag har ju haft det tidigare och nu senast förra veckan på Israelskonferensen ett antal punkter. Och nu nämner jag bara de tre sista punkterna. Därför att det är kapitel 9, 10 och 11. Och kapitel 9 som vi ska börja på då ordentligt nästa gång. Där har jag satt rubriken Paulus förklarar Guds plan. För det är vad han gör i kapitel 9. Han talar om sin sorg, han talar om Israels företräden. Och deras företräden är också att Gud gav löftena till Abraham. Abraham, den som trodde. Det är trons människa. Han fortsätter i kapitel 9 med att tala om hur Gud använder de motsträviga. Om nu Israels folk är motsträvigt, så ändrar inte det Guds plan. Det påverkar inte Gud överhuvudtaget. Gud står ut med att de är motsträviga. Och det förklarar Paulus rätt så ingående. Frälsningsplanen fortlöper i alla fall. Och så säger han också i slutet på 9 kapitlet att Guds plan, den här frälsningsplanen som pågår, den är förutsagd i skriften. Så han kan visa med exempel ifrån skrifterna att det är på det här sättet. Alltså, Paulus förklarar Guds plan. Sen kommer man till kapitel 10 och där har jag satt rubriken Paulus förklarar Israels fall. Och då säger han redan i slutet på 9 kapitlet att Israels fall berodde på att de försökte vinna rättfärdigheten från Gud. Så långt var det ju bra och rätt och riktigt. De försökte vinna den, men på sitt eget sätt. Inte genom tron på Jesus Kristus, utan genom laggärningarna. De gjorde verkligen bra, och att jag använder ordet fall, det beror på att de snubblade helt enkelt, säger Paulus. De sprang allt vad de orkade till templet. De var så ivriga att göra lagen. De skyndade, hastade mot templet. Och på vägen dit så snubblade de på en sten. Nämligen Kristus, hörnstenen, som blev en stötesten för dem. Så det blir en oerhörd paradox, va? Jag kan ge dem det erkännandet, säger Paulus, att de nitälskar för Gud. Men det blir fel ändå. För de stöter sig på Jesus Kristus. Och det här är grundorsaken till Israels fall. De förstår inte att rättfärdigheten kommer från tron på Jesus Kristus. Och så säger han också i det 9 kapitlet att gärningarnas väg, den väg som Israels barn har försökt att gå i par tusen år, den är omöjlig. Den är inte bara svår, utan den är omöjlig. Medan trons väg, den är enkel, den är skriftenlig, den är tillgänglig för alla. Och sen i 11 kapitlet så förklarar Paulus Israels framtid. Och det är där han skriver inte bara om olivträdet, utan han skriver om att hela Israel ska bli frälst. Och då används ett uttryck, hela Israel ska bli frälst. Hela Israel, på hebreiska, kol Israel. Kol Israel är ett uttryck som förekommer 148 gånger i skriften. Och varje gång så syftar det på det etniska Israel. Alltså inte på det andliga eller eskatologiska, utan på det judiska folket. Det är vad som ligger framför. Men det hinner vi ju inte prata om nu, för nu är tiden ute. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Och vi ber att den här överblicken, den här översynen, den här sammanfattningen, den här ingången ska få vara just en ingång till kapitel 9, 10 och 11. Herre, tack för att du vill visa oss på vilket övermåttan härligt sätt du har öppnat en väg för oss hedningar. Herre, tack att också vi får räknas som, ja, till och med som sanna äkta judar, för vi blir omskurna i vårt inre. Din gåva är det. Det är du som gör det. Du tar bort synden ifrån våra liv. Och du lyfter oss upp in i Jesus Kristus. Herre, vi ber att vi verkligen ska få skåda undren i din lag. Att vi ska få glädja oss, inte bara med kristna bröder och systrar, utan också en dag med det judiska folket. Herre, vi överlåter den här stunden oss själva i dina händer. Amen.